Idag pratar vi både om ädelmetaller, varför ska man köpa guld, är det bara en inflationshedge eller finns det andra användningsområden? Det gör det ju såklart, för vi ser ju energitransformationen nu där det efterfrågas många metaller och det här väntas bara öka. Vad ska man handla för att exponeras mot den här trenden? Allt kommer ni få veta i dagens avsnitt. Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se. Då säger jag varmt välkomna tillbaka till Pareto podcast. Det här blir avsnitt nummer 71 och idag ska vi prata metaller, gruvor, ädelmetaller, industrimetaller, gröna metaller, allt som har med det området att göra. Vi har med oss AUAG Fonder idag och Kristoffer Svensson. Varmt välkommen Kristoffer.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ända från Göteborg kommer du?
Jajamän, direkt från tåget.
Ja, kan inte du berätta lite om AUAG Fonder, vad det är för fondhus och varför ni startade det?
Absolut, vi är ett litet fondgäng baserade i Göteborg. Startade 2019 och har idag 4 stycken fonder. Vår utgångspunkt kan man säga, det är något som de flesta kanske har glömt av. Det är det periodiska systemet, kollar vi på. Och det är ju liksom kartan eller alla de här legobitarna som universum är byggt av. Så alla grundämnen helt enkelt. Och vad vi ser där som kan vara användbart i framtiden helt enkelt. Vi fokuserar främst på metallerna och kollar då på vilka metaller kommer behövas för att skapa ett sunt finansiellt system. Och en sund, hållbar värld. Mm. Och i dagsläget är vi 3 personer. Och jag förvaltar fonderna som assisterande förvaltare tillsammans med Erik Strand. Som kanske många känner till. AUAG som bolag, vi är ju som sagt relativt nystartade. Och har ju skapat det här. Egentligen, ja, men det är ett ädelmetaller och green tech-metaller, det är ju någonting som de flesta kanske inte är så välbekanta med. Hur man investerar. Och det var väl någonting vi såg i marknaden. Att det finns fonder, de är lite för dyra tycker vi. Det finns inget gäng i Norden som gör detta, knappt Europa. Utan det är BlackRock och de stora jättarna som gör detta. Och vi ville göra detta tillgängligt för fler investerare. Så att man kan till en låg kostnad. Och att man inte ska behöva investera så himla mycket kapital. Ville vi göra den här typen av investeringslösningar tillgängliga då helt enkelt. Mm. Så då har vi satt ihop de här fondkoncepten helt enkelt.
Mm, som utgår från det periodiska systemet. Hur handlar det då? Köper ni ETF-er? Köper ni bolag? Köper ni terminer? Hur funkar det?
Vi har egentligen rena aktiefonder. Vi handlar lite ETC-er också. Men vi sitter inte och tradar futures. Och vi tradar inte. Vi går inte in i marknaden. Vi går inte kort. Utan vi har långa strategier. Baserade på några investeringscase som vi ser då. Så vi kollar primärt på monetär inflation. Det har sett allt penningtryckande och det sunda finansiella systemet vi vill se då. Och sen den gröna transformationen där elektrifieringen är en drivande kraft i detta då. Och de metaller som krävs av de här två trenderna kan man säga.
Mm. Men då köper ni aktiebolag som är exponerade mot metallerna och inte fysiska metaller.
Precis.
Terminsspotpriser och den typen.
Exakt. Och vi sitter inte med en trave guldtackor på kontoret heller.
Nej.
Utan vi sitter och äger gruvbolag primärt. Och sen i en av fonderna har vi ETC-er som är allokerade mot fysiskt guld som ligger i bankvalvet.
Berätta vad det är för någonting.
Ja, så en ETC, det är helt enkelt att vi vill ha exponering mot fysiskt guld i vår fond. AUAG Precious Green till exempel. Så 40% av den är fysiskt allokerat guld. Och det innebär då att det ligger guldtackor i ett bankvalv i Schweiz till exempel. Och sen finns det ett i Storbritannien. Där vi äger en annan ETC. Och då betalar man egentligen en avgift för att de ska hålla det säkert. Det är det enkla. Och man har, de gör audits på den här guldreserven med genom mellanrum. Så man vet att man har i princip sitt namn på en tacka där. Riktigt så är det inte. Utan, men de har en ledger. Där man ser ett visst serienummer på sina guldtackor. Man vet att de finns där. Så det är så nära man kan komma att faktiskt ha dem hemma i sin byrålåda.
Okay.
Vilket kanske är ultimat allra säkraste. Men det medför ju lite annat, lite logistiska problem kanske. Man måste ja, hålla koll på det själv helt enkelt, köpa och sälja det, och sen ska man våga ha det hemma eller i trädgården eller vart man nu skulle vilja ha det.
Så guldhotell kan man säga.
Det är som ett guldhotell.
Och finns det många olika sådana? Finns det vissa hotell som är bättre än andra, eller hur resonerar ni där?
Ja, men det viktiga finns det. Och vi äger ett flertal i vår fond då, av AG Precious Green. Men det viktiga där är väl egentligen att det finns fysiskt allokerat guld, och det är en av de större etablerade aktörerna. Och där har vi faktiskt skrivit en lista på hemsidan, och man kan även se innehaven i fonden på hemsidan. Eller så kan man fråga mig på Twitter eller något sånt, så kan jag säga vilka det är exakt. Men det viktiga där är att man faktiskt ser till att de har fysiskt allokerat guld.
Och kan ni kolla då?
Det har vi inte gjort än, men vi har sett videoklipp och så vidare och gjort vår research. Mm. Och de här aktörerna har funnits med länge, så de är liksom etablerade inom branschen. Men det viktigaste där skulle jag bara få tillägga, det är att man för många tror att de äger guld om man äger ett guldcertifikat till exempel. Men då har du ju en motpartsrisk mot utfärdaren. Och det finns hos många, många plattformar idag, och då heter de... Ja, det finns flera olika alternativ där, men det måste man kolla upp. För det hela poängen med guld är att det saknar motpartsrisk. Vilket gör att, ja, och motpartsrisk är ju då att om emittenten går i konkurs så försvinner alltihop. Och det går ju inte om du har en fysisk guldtacka. Det finns ingen, den finns ju kvar. Även om hela systemet runt omkring det skulle kollapsa, så kan du stå där med en guldtacka. Och även de här aktörerna då som sitter på guldvalven, det är ju fortfarande ditt guld. Sen har du ju en geografisk sträcka mellan dig själv och guldet. Och det kan väl vara en liten risk i så fall.
Ja, men skämt åsido om det där med guldhotellen, att åka dit och kolla. För det bygger ju på förtroende, så som mycket annat gör i vårt monetära system. Då kommer jag absolut att tänka på riksbanker och Fed och inflation. För guld känns ju från början som en investeringsvaluta som man köper för att hedga sig mot konjunkturnedgångar och så vidare. Var det där det började egentligen?
Började utifrån...
Ni startade fonden för att ni ville ha en hedge mot ekonomin.
Ja, nej, men om man spolar tillbaka lite, så en megatrend som vi såg, eller ett fenomen, och det är inte något nytt egentligen, utan det har varit sedan romartiden, det är ju det här med monetär inflation. Kollar man på guld historiskt, det har ju funnits med som pengar i tusentals år, och man har hittat guldmynt från långt tillbaka i tiden, som används som pengar helt enkelt. Och även idag har ju både guld och silver en valutakod, så det är ju fortfarande pengar idag. Sen måste man ju skilja på pengar och en valuta, och vad en fiatvaluta egentligen, som dollarn eller den svenska kronan, som inte har någon koppling till guld längre. Men guld är en viktig del av det finansiella systemet, just för att det saknar motpartsrisk och det har ett inneboende värde. Så centralbanker idag sitter ju med enorma mängder guld, och de har ju rekordköpt det senaste året. Och det har ju mycket att göra med det liksom investeringsklimatet just nu, och det finansiella systemet. Ytterst är det ju en säkerhet, utan när allting kollapsar, om det skulle göra det, eller en krasch, då är det rätt skönt att äga lite guld som man har köpkraft kvar och kan gå in och köpa börsen när den är billig. Så det används ju som en hedge av hedgefonder, och har korrelation noll med breda aktieindex då. Vilket gör det helt magiskt om man vill konstruera en portfölj med hög riskjusterad avkastning.
Men det känns som att historiskt har det haft det, men nu på senare år så har korrelationen inte varit det.
Nej, men det är en väldigt vanlig fråga vi får. Just det här, nej, men nu händer det här och guld går inte som man hade tänkt att det skulle gå. Och guld, det finns så många olika faktorer som påverkar guldpriset. Men den långsiktiga korrelationen, då har den en låg långsiktig korrelation med breda index då, kan man säga. Så från dag till dag kan man inte se att det är bara för att det ena händer så ska guld gå upp eller ner baserat på det. Utan som ett exempel, om det kraschar, då går allt ner i en krasch. För att guld är också något av det mest likvida du har i en portfölj. Så om du har korta positioner du måste täcka, då säljer du ditt guld för att kunna täcka de positionerna. Men sen tenderar guld att senare då sluta tillbaka och overshoota. Och det är ofta då kopplat till, om man skulle se vid bankkriser eller något sånt där, att då går Fed in och stimulerar till exempel. Och det är egentligen det enda som styr guldpriset långsiktigt. Det är skapandet av skulder och krediter i det finansiella systemet. Och det har vi ju varit väldigt duktiga på att skapa nya. Ja, egentligen, ja, framförallt sedan 2008 då man aldrig slutade med kuter då.
Mm. Vi ska snart prata mer om andra användningsområden av guld och ädelmetaller och metaller. För det finns ju flera olika användningsområden. Det är inte bara en inflationshedge och det är inte bara en börshedge. Men om vi stannar där en liten stund till. Vad är din syn på det just nu med guld som hedge, börsen och så vidare?
Min syn på guld just nu har det ju faktiskt börjat knaka rätt så kraftigt i det finansiella systemet med ett flertal bankkrascher. Och nu har vi väl bara de senaste en och en halv månaden haft 4 av de största bankkrascherna i modern tid mätt i assets. Och
kan du förklara vad du menar då? För att det känns ju inte som att det här går att jämföra med finanskrisen 2008.
Nej, vi är en lite annan...
När banker faktiskt... När det spillde över på så mycket annat.
Ja, nej men våra centralbanker har varit rätt duktiga på att gå in och fixa problemet kan man väl säga då. Genom att trycka med pengar helt enkelt. Så än så länge har vi inte sett att det har eskalerat eller gått så långt. Utan detta är väl mer symptom på kanske en sjukdom om man säger så. Och vi har inte riktigt börjat bota den utan vi käkar aspirin. Och trycker in det systemet istället. Så det vi ser nu, det är bara symptom kan man säga. Och det kommer fler och fler. Och bara förra veckan så var det ytterligare banker som strök med då. Så det, vi ser detta som, detta är någonting vi har pratat om i flera år. För vi har sett detta och det har hänt förut. Att man... öka skuldsättningen så pass mycket och de längst ut på riskskalan är de som ryker först när räntorna går upp. Och det är det vi börjar se nu helt enkelt. Sen kan vi argumentera vissa av de här bankerna som SEB som är ute tidigt eller de som rök först. Hade väl kanske inte skött sina liksom sin bok helt enligt skolboken då. Vilket gjorde att de åkte dit. Men sen hade vi Credit Suisse och sen ett flertal banker efter det. Och då är det lite svårt. För det man ville säga var ju att nej, men den här banken skötte sig inte. Ja, men sen kommer bank 2. Sen kommer bank 3 och 4. Liksom vart har ingen av de här skött sig? Det är ju så banker tjänar pengar. Att de behöver ta risk. Och en bank behöver kanske ta lite mer risk än den andra banken. För att man ska vill växa eller jaga kapp och sådär. Och det är ju ett fenomen av gratis pengar som vi har haft. De senaste åren då är det många som ökar sin risk och skriver åt det. Det har vi även sett här i Sverige att vi har en väldigt hög skuldsättning men framförallt hos hushållen då. Och det kommer också bli intressant att följa hur det utvecklar sig allt eftersom räntan går upp och trycket på konsumenter ökar.
Mm. Så du talar för guld med andra ord?
Ja, men har man... Alltså guld är väl någonting som jag ser att man alltid borde ha i sin portfölj. För att det är en lågt korrelerad tillgång med övriga tillgångar. Så du kommer, oavsett vad som händer, kommer du alltid ha liksom någon typ av köpkraft. Att köpa dippar i annat och du kan helt enkelt ha ett effektivt skydd mot din portfölj. Och även många studier, om man läser Oxford Economics, så de rekommenderar väl mellan 5-10% guld på en 50-årig horisont. Ray Dalio, som är en av världens mest framgångsrika hedgefondförvaltare. Han vill ha 7,5% guld men totalt 15% råvaror i sin sån all-weather portfolio. Så han är också en förespråkare för guld och råvaror. Men sen måste man också kolla på vart är man i konjunkturcykeln. Till exempel i vår fond då, Precious Green, där har vi 40% guld. För att vi ser ju att det här, det är en del av din portfölj då, som du vill vikta upp och ner baserat på hur konjunkturcykeln helt enkelt och hur det förhåller sig till värderingen på börsen och så. Och nu kan vi se en som commodity som helhet är ju rekordlågt värderat mot S&P 500. Det har vi inte sett på årtionden. Så det är ju ett bra läge nu att gå in kanske lite mer då tycker vi. Men jag älskar ju guld och silver och metaller, så jag är mer än det själv.
Ja, och vill man ha ett boktips kan man faktiskt läsa Principles av Ray Dalio. Mycket bra bok.
En väldigt bra bok.
Ja, du instämmer. Du kan bekräfta det.
Den mycket kan jag bra. Bekräfta.
Då ska vi gå vidare och prata om andra användningsområden för ädelmetaller och metaller. För det finns ju en hel del, framförallt då i energitransformationen som vi ser nu. Hur ser efterfrågan ut på metaller? Är den ökande?
Ja, det är en väldigt... absolut. Vi ser ett flertal metaller som kommer bli... Ja, egentligen en brist på framöver. Det har ju i många år varit prat om en grön transformation och en elektrifiering av vårt samhälle. Och elektrifieringen är inte möjlig utan metaller.
Nej.
Så där har vi koppar, är väl det givna där.
Om vi tittar i det här, om vi går tillbaka till det periodiska systemet. Om du får kryssa för olika metaller som behövs nu, vilka skulle du kryssa för då?
Ja, men om vi säger koppar först, och så har vi litium, vi har sällsynta jordartsmetaller, kobolt, vi har silver givetvis, vi har uran, vi har nickel, och det är väl de jag kan säga på rakt arm, men sen har vi många kringliggande metaller som stål, eller järn då, vi har zink. Ja, det är många av de här metallerna som vi främst kollar på då. Mm. Men favoriterna är ju absolut koppar, litium, sällsynta jordartsmetaller, kobolt och silver skulle jag vilja säga.
Mm. Och hur gör ni då för att komma åt dem?
Vi hittar de bästa gruvbolagen helt enkelt. Som har en hög andel. Vi investerar inte bara i de största gruvbolagen. Utan till exempel i vår fond AIAG Silver Bullet, som är en silvergruvbolagsfond. Då vill vi ha fokuserade silvergruvbolag. Så då vill vi ju att så stor andel av bolagets revenue ska komma från silver helt enkelt. Sen är det ju viktigt att förstå att ett gruvbolag tar inte bara upp en metall. Om det står att det är ett guldgruvbolag, då får du ofta upp koppar och lite andra metaller också. Silver säkert.
Mm.
Så för att få upp de här metallerna då som är viktiga för elektrifieringen, så då tittar vi på vilka bolag är det som har en bra liksom, portfölj av gruvor och vad finns i de här gruvorna. Och sen har vi skapat fondkoncept helt enkelt. Då. Mm. Och då ligger vi mellan runt 25 bolag kan man säga varje fond. Och så har varje fond en inriktning på viss typ av metaller kan man säga.
Så silverfonden då, vad finns det för typ av silvergruvor där som ni gillar?
I silverfonden, det är ju rätt intressant med silver, för universet silvergruvbolag är hyfsat begränsat. Och bara genom att vi gör vår screeningprocess, så fonden har 27 innehav idag. Och i vår screeningprocess kollar vi på jurisdiktion, superviktigt när du investerar i gruvor. Vi vill investera i gruvor som opererar i säkra jurisdiktioner och framförallt leds. Där sätet är i ett land som klassas som en säker jurisdiktion. Så det är mycket Nordamerika, fokus Kanada, USA. Och sen kan de ha gruvor i drift i andra länder som Mexiko till exempel. Men vi skulle inte äga ett helt kinesiskt bolag, så en kinesisk ledning och en gruva i Kina. Och redan innan, när vi startade egentligen 2019, så tog vi beslutet att vi kommer inte investera i Kina, Afrika eller Ryssland. Inga helägda bolag från de här länderna. Och det har ju visat sig i efterhand vara ett bra beslut.
Mm.
Så, men för att komma tillbaka till frågan. Så i vår screeningprocess, i och med att universet inte är, det är inte gigantiskt. Det finns ett begränsat antal silvergruvor i världen. Och vi äger alla som vi tycker är liksom ett bra bolag helt enkelt. Så efter screeningprocessen att gå igenom jurisdiktion, management, att det har en bra ledning och rutinerad ledning, att det har hög likviditet, vi kan trada det, vi har UCITS-fonder idag, daglighandlade, så vi måste kunna möta uttag, och då med de här filtrarna och även då en ESG-filtrering, så har vi då kommit ner till 27 bolag som vi håller koll på och som också är inkluderade i fonden.
Och hur ser det ut i guld och koppar? Koppar borde det finnas mer av och zink också, eller är det ungefär liknande bilder?
Ja, men de universum är lite större, så där gör vi en liten annan selektionsprocess. Eller selektionsprocessen är likadan, men vi vill fortfarande ha ett tajt urval. Utan vi har begränsat det, så till exempel i fonden av AG Essential Metal som fokuserar på en bredare metallportfölj. Så det är koppar och litium och zink och järn. Så, eller vi har både industrimetaller och techmetaller kan man säga. Så de som klassiska industrimetallerna, koppar, nickel, järn och så vidare. Och sen techmetallerna, de nya som har kommit upp primärt för den gröna transformationen. Så jordartsmetaller, litium, uran och så vidare. Men där har vi ett mycket större utbud, om att vi har mycket fler metaller då, som vi vill ha i fonden. Mm. Men där har vi också gjort vår selektionsprocess utifrån de kriterierna jag sa innan. För att då komma ner till de här 25 bolagen, och där äger vi många av de stora. Och även lite svenska bolag i den här fonden som Boliden och SSAB.
Och förutom att ni undviker Kina, vad har ni för andra parametrar som ni inte vill ha? Eller när väljer ni att inte investera i ett gruvbolag?
Det är en bra fråga. Så om man bortser från jurisdiktionen, och sen vill vi också se då den här halten, att de har en hög andel av den metallen.
Men måste de ha det nu, eller kan det vara en explorationsbolag som håller på och borrar och inte hittat den?
Nej, precis. För det är exakt så att vi investerar inte i explorationbolag. Okay. Mm. Så det var en bra fråga. Vi investerar bara i producerande bolag. För att mining, det är viktigt att när man investerar i gruvbolag så finns det alltid det är hög volatilitet i sektorn helt enkelt. Och går du ner mot explorationbolag, de som inte har en gruvproduktion, då är det ännu mer risk. Och sen kan du gå ännu längre ut på den riskskalan, men där är vi inte, för vi känner att vi har rätt hög riskklass som det är på våra fonder. Men vi har också då diversifieringen och kommit över det här magiska talet 20, liksom, där du får optimal diversifiering och gått en bit över det. Och det är egentligen det du vill komma till när du investerar i gruvor. Du behöver äga en portfölj. För att äga ett eller två gruvbolag, det kan bli väldigt slagigt i din portfölj helt enkelt, åt båda håll.
Ja, och på tal om slagiga priser. Metallpriserna styrs ju mycket utav efterfrågan i Kina. Kina står ju för hälften ungefär av efterfrågan av metaller. Mm. Hur tänker ni där med metallpriserna? Tänker ni att ni vill ha gruvor som inte är lika påverkade av metallpriserna eller svänger mycket, eller hur tänker ni då?
Vi tänker väl primärt så här att Kina är ju ett land som har jättemycket gruvor. Om man tar sällsynta jordartsmetaller som ett exempel, så 9 av 10 noterade bolag är från Kina, vilket har gjort det svårt att hitta bolag som minar sällsynta jordartsmetaller. Och nu hade ju tidigare år gick ju LKAB ut och sa att de hade jättefynd uppe i norr på just sällsynta jordartsmetaller. Och det behöver startas mer gruvor. Så vi vill ju också vara en del av den här transformationen. EU kom ut med nytt direktiv i januari där man listade kritiska råvaror som vi måste säkra upp internt. Och då handlar det också om att vi måste starta upp nya gruvor i Europa. För här har vi inte startat mycket nya gruvor, utan det startas i andra länder. Det är mycket Sydamerika och Kina och Afrika och runt om. Men vi har jättemycket resurser i Sverige som ett exempel, och Europa. Och det måste vi nu med den geopolitiska oron och de globaliseringar som händer. Mm. Det blir viktigare att säkra upp sina råvaror helt enkelt. Att man har dem nära för att man ska kunna bygga allt man behöver. Solceller och batterier och alla andra produkter. Du behöver ju metaller för allt i princip. Du kan inte bygga något utan dem.
Men kommer metallpriserna bli mer stabila i det skiftet då, eller?
Alltså det kommer troligtvis bli dyrare. Att driva en gruva i Sverige är dyrare än att driva en gruva i något låglöneland. Men samtidigt med ESG-trenden och det som händer nu på den fronten, det gör ju att vi kommer få bättre, liksom bättre och mer tillförlitlig, ska man säga. Man kan vara säker på att metallerna kommer från ett bra ställe.
Mm.
Så jag hade ju litat mer på metaller från en gruva i Sverige än från ett annat land, där man, för i och med att man är från Sverige och kanske har koll på kulturen här och arbetsmiljölagstiftning och så vidare, så kommer en gruva med stor sannolikhet drivas på ett modernare och bättre sätt här än någon annanstans. Men sen har vi också, även gruvsektorn står inför ett stort teknikskifte där man går över till mycket autonoma fordon och robotar där människor inte ens är nere i gruvorna. Så där ser vi också att det kan ju påverka metallpriserna åt andra hållet. Så det blir väldigt intressant att följa helt enkelt. Mm.
Men för Kina importerar ju ändå mycket metaller och det kommer de väl bara fortsätta att göra. Och de är ju priskänsliga liksom, så de drar ju ner på importen när priserna går upp.
Ja.
Hur ser du på det?
Ja, det såg vi ju till exempel i kopparpriset nu när de stängde ner. De är ju en av de största producenterna av olika produkter och största konsumenterna av de här metallerna. Så direkt när det stängde ner så fick ju det en inverkan på kopparpriset. Och sen har det kommit tillbaka lite efter att jag har börjat dra igång lite mer där då. Men de kommer ju absolut, i och med att det är en sån, det är världens fabriker då, som tillverkar så himla mycket grejer.
Mm.
Så det kommer ju såklart påverka hur det utvecklar sig där. Men samtidigt så det ska byggas i hela världen och det byggs batterifabriker överallt och elektrifieringen är på global basis.
Mm.
Så jag tror det kommer inte bara handla om Kina i framtiden, även om de är stor spelare i detta.
Ja, vi ser ju många av de bolagen vi täcker, industribolagen, att orderingången på litiumbatteris kylningssystem och fabriker ökar ju, så att det är stor efterfrågan på den typen. Så det är ju häftigt att se.
Ja.
Men du var inne på gruvor och att det sker ett skifte där. Det sker ju en elektrifiering av gruvorna. Kan inte du berätta lite vad som händer just där?
Absolut. Det är också en väldigt vanlig fråga vi får, att så här, om inte gruvor väldigt skitiga och det är dåliga jobb, och tyvärr är det så att när media framställer gruvor, då får man ofta se kanske en gruva från ett land där de inte opereras på bästa möjliga sätt. Men de gruvorna vi investerar i, det är ju toppmoderna gruvor och de största i världen, och där har de väldigt bra koll på dels sina anställda såklart och att det är säkert, och sen att man använder rätt utrustning och så vidare. Men vi pratar ju med många av våra ledningarna i många av våra bolag varje år som en del av vår påverkansprocess för att de ska bli mer hållbara. För det är en väldigt viktig del vi ser som är vår roll egentligen. Vi sitter med mycket kapital, och när man har mycket kapital då kan man vara med och påverka. Och gruvor är en stor del, eller de står för en stor del av globala utsläpp. Så om man verkligen kan få en förändring i den sektorn, då kan det ha en väldigt stor nettoeffekt för världen. Precis som man skulle gå in i transport eller industri, alltså där kan du göra väldigt mycket om du får en förändring. Men samtidigt ser vi några ledande bolag. Så vi köper ESG-data från Sustainalytics, som är en av de större aktörerna inom området, för att kunna se och få sammanställt och hur duktiga bolagen är inom den gröna transformationen, kan man säga, eller ESG. Och om man bara tar teknikbiten då och kollar på hur välutvecklade de är. Många av de här har redan börjat implementera liksom, egna solcellsparker. De har autonoma fordon eller fuel cell-fordon nere i gruvorna då. För att se till att det inte behöver vara så mycket människor där. Så det är ju bara några exempel på initiativ de gör idag. Så det är väldigt häftigt att se. Men samtidigt får vi vara en del av detta då, kunna prata med dem och se att det här gruvbolaget jobbar med den här teknologin. Och sen pratar vi investerar också i bolag som inte har kommit så långt än, men det finns en vilja att göra det. Och också vara med på den resan och prata med dem och se men vad är planen för att reducera era utsläpp eller hantera de här problemen då som vi kan se i de här rapporterna vi får. Så det är en väldigt spännande sektor att se, och när man samtidigt vet att en liten förändring i en sektor som har så mycket utsläpp, det kan göra en väldigt stor nettoeffekt för världen.
Väldigt spännande, mycket som händer i det här området, och vill man läsa mer om det här kan man ju gå in på er hemsida, AUAG, så kan man också följa dig på Twitter, och är man intresserad av att köpa fonderna så kan man köpa dem inne på Paretos fondtorg. Vi har dem inlagda där, och man kan ju köpa många fonder hos oss på Pareto, och gör man det och blir fondkund så får man även ta del av vår analys, och vi har ju analys på många av de här gruvbolagen som vi har pratat om idag. Så spana in det, spana in Kristoffer på Twitter, och sen så får ni ha en riktigt trevlig dag. Tack så mycket Kristoffer för att du kom hit.
Tack så mycket.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Virtu Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosek.se.